Och med i debatten idag Jens Lågas från Molpe i Korsnäs. Välkommen med.
Tackar, tack.
Vi har Mats Nylund, riksdagsledamot SFP. Välkommen.
Tack så mycket.
Och Lena Rinkineva Kantola som representerar NTM-centralen i södra Österbotten. Välkommen.
Ja, tack så mycket.
Jens Mård, du är bosatt i Molpe, en liten skärgårdsby i Korsnäs kommun. Du och många andra bybor är nu mycket upprörda. Ni har fram till den 29 december på er att bemöta NTM-centralens planer på att freda eller tvångsinlösa markområden i er skärgård. Vad är det som gör er mest upprörda?
Nå, för det första så är det ju tillvägagångssättet på hur vi har blivit informerade och sen tidsplanen. Att vi pratar om en händelse som har pågått i långa tider i det stora hela om vi ser i Finland. Men som privat samfällighet så har vi inte varit med i den här, kanske i debatten, men inte som part. Och plötsligt så kommer det då ett papper där de ger markägarna ungefär 4 veckor tid på att mobilisera sig och komma med sina ståndpunkter. Och vi måste också ta i beaktande att 4 veckor för att mobilisera sig och bilda en juridisk person eller institution, så en väldigt kort tid. För tydligen så förväntar man sig att man ska ha mobiliserat motstånd eller förhandlingspart för att överhuvudtaget diskutera med markägarna. Med andra ord, är man splittrade och kommer en och en, då behöver man inte lyssna på oss. Så känner vi det.
Orsaken då är att de naturskyddsområden som finns inom Natura 2000-områdena, de ska vara inlämnade nu före årsskiftet. Lena Rinkineva Kantola, varför 4 veckor innan deadline?
Det här, man måste ju sätta någon tid när man skickar ut det här hörande brev och liksom sen meddela att i vilken tid man önskar att få liksom sen det här, liksom sen svaret. Men det är ju klart liksom sen att det här är inte någon lagstarkare tid. Att, nu, att om vi har besked att det behövs mera tid så man kan komma överens om det. Att det är inte något problem.
Mats Nylund, du har engagerat dig i frågan. Varför först nu hörs det någonting från våra förtroendevalda?
No, vi har ju utgått från att våra myndigheter ska följa gällande lag. Och när det gäller naturvårdslagen, den lag som används för grund för inlösen till exempel, så står det entydigt att när man skyddar området så ska skyddet anpassas till syftet. Och skyddet ska så långt som möjligt genomföras med frivilliga medel. Så långt som möjligt med frivilliga medel. Att NTM-centralen som första kontakt till markägarna bereder en inlösningsbegäran till miljöministeriet är under all kritik. Och vi brukar utgå från att när medborgarna förväntas följa lagen så förväntas också våra myndigheter göra det. Det här är inte första gången som vår NTM-central har föregått med mycket dåligt exempel.
Hur svarar NTM-centralen på den här kritiken?
Jo, när det är frågan om till exempel det här Molpe-samfällighet så det är ju icke konstituerad samfällighet och liksom sen det här hörande så det gäller ensidig förändring, alltså inte inlösning. Och det här ensidig förening betyder det att det här markområdet lämnas liksom sen i samfällighetens ego också i framtiden. Och sen vi förhandlar om liksom sen det här föreningsbestämmelser och sen ersättning och sådana frågor. Att det vill jag poängtera att det är förstås vår målsättning och att liksom sen det här samfällda områden att så långt så det är möjligt så det är alltid förening vad det gäller. Och det är också i det här fallet. Men att liksom sen det här kritik att vi följer inte lagen så det kan jag inte liksom sen här skriva under utan just det här, liksom sen det här fallet vad vi diskuterar här, så det är frågan om det att det här icke-konstituerade delägarlag, så de har inte organiserat sig. Det finns de här delägarlistor, men inte att styrelsen eller sån organisation som vi kunde kontakta och börja liksom sen förhandla med dem utan avsevärda svårigheter. Och det är faktiskt grund också alltså enligt liksom sen det här liksom sen det här lagar att liksom sen just det här att om det är inte möjligt utan avsevärda svårigheter kan man använda till exempel det här ensidig förening, alltså liksom sen tvångsåtgärder. Men det här fallet verkar nu liksom sen rulla väldigt bra liksom på det viset att det har nu funnits det här intresse att konstituera sig. Och det är förstås möjligt och liksom sen vi kan liksom komma överens och även liksom sen ersätta de här kostnaderna för sånt här möte var kan sen också behandlas liksom sen det här vårt förslag och det har nu kommit att liksom sen varit det här intresse att börja sen förhandla med oss och att man har vad jag förstår hittat liksom sen personer som kan föra tala sen med oss och det är jättebra liksom sen att det, på det viset den här processen har lyckats tills vidare.
När det gäller inlösen, för ni har ju också sådana projekt på gång, ansökan om eventuell inlösen, till exempel fiskaläge här, så säger NTM-centralen i sin kungörelse att man hänvisar till att det här kan inte tillgodoses om en frivillig lösning inte har kunnat uppnås. Nå, hur ska en frivillig lösning kunna uppnås om den första kontakten som finns med markägarna är hot om tvångsinlösen? Alltså erkänner Lena rakt ut den första kontakten till markägarna som ni tar så är lagens grövsta medel det som ska användas när allt annat är prövat. Det är ingen man får ha samfälligheter som är oorganiserade. Jo, det medför en hel del jobb. Men därför är lagen också skriven som det så långt som möjligt med frivilliga medel. Den är inte skriven för att minimera arbetsbördan för NTM-centralen.
Jo, här är egentligen liksom sen att vi måste se att här det är väldigt många fall att liksom sen att som kom fram här tidigare att vi har liksom målsättningen att under det här året föra alla de här förhandlingarna med markägarna gällande de här gamla skyddsprogram och Natura 2000 nätverk. Vi har tillsammans 150 områden och närmare 90 000 hektar bara av ungefär 2% är kvar liksom sen som är inte att liksom sen fredade. Och nu mot liksom sen slutet av det här året så liksom sen har vi kvar egentligen liksom sen de här områdena som vi har inte kunnat komma överens till. Det finns att bland annat att vissa små samfälligheterna. Och sen och det. Men det är lite annan sak att, liksom sen att nu när man tar sen det här Molpe samfällighet som vi har med här i diskussionerna så det är lite annan fall att där finns en icke-konstituerade delägarlag var vi har inte liksom sen det här förhandlingsbart. Men nu när det är många processerna på gång så jag känner att man kan se blandar här lite de här olika processerna.
Det här är ju ett arbete som pågår i hela landet och egentliga Finland till exempel, där blev man klar med arbetet för ganska länge sedan. Varför räcker det så länge i Österbotten?
Det är liksom sen det här våra förhållanden att vi har stora, som jag sa tidigare, att vi har stora arealer, men sen dessutom liksom sen det är väldigt splittrade markägarförhållandena. Att vi har ju haft liksom sen kanske Finlands mesta liksom markägarna att förhandla med. Och det beror ganska långt på det. Och sen vi har haft väldigt lite statägda områden från början.
Jens?
Ja, jag tänkte lite gå tillbaka med det här som hon nämnde, en avsevärd svårighet. Efter att vi fick ta del av de här uppgifterna så tog det oss 7 timmar så hade vi sammankallat och luskat ut vilka alla som är delägare och fått till stånd ett påbörjande av en process. Och hur ska man tolka vad som är en avsevärd svårighet? Att ett enda samtal skulle ju ha räckt för att väcka oss och berätta vad som är på gång. Jag kan inte tycka att det är någon avsevärd svårighet. Utom här handlar det helt enkelt om att informationen kom för sent för att det här ska kunna föras vidare på ett lugnt och sakligt sätt. Att troligtvis är det ju en så kallad fint på för att vi då ska under tidspress försöka komma fram till beslut om saker och ting som kräver faktiskt lite eftertanke. Samtidigt som här nämns att det här är små områden. Visst är det små områden på jordklotet, men för oss är det 100%. De tar rubb och stubb, det är både bakgård och framgård. Det lämnar ingenting kvar. Så för oss är det här inga små områden. Det är precis de områden som vi bor och lever på alla dagar.
För att bolla över bollen till beslutsfattande här. Hur mycket funderar rikspolitikerna på det här, den lilla människan i det stora sammanhanget, när man drar upp riktlinjerna i de här frågorna?
No, det kan jag ju säga att jag är ju lagstiftare. Jag har varit med och stiftat också förändringar i naturvårdslagen. Och där är ju naturligtvis utgångspunkten den att man följer lagens bokstav. Jag vidhåller min kritik att det här är ett felaktigt, till och med lagstridigt sätt att förfara. Fena har en annan tolkning av det. Men vad som är mer anmärkningsvärt är att det här är inte ett korrekt och bra sätt att driva med naturskyddsfrågor. Det går alltid bättre i samförstånd, och det vet Lena själv också från sin långvariga erfarenhet, att där man sätter sig vid bordet och diskuterar, ta kontakterna, så uppnår man nästan i alla fall frivilliga avtal, alltså det som lagstiftaren förutsätter. När man den första kontakten som kommer, så är hot om inlösen okej, enskilt fredande än bara andra fall här, båda processerna på. Så då vänds tankarna ut direkt, och det är till skada för alla. Och det har lagstiftaren inte, kan jag hävda utan att blinka, det har lagstiftaren aldrig tänkt. Det är nämligen så att slutresultatet för naturskyddet, så blir det samma i båda fallen. Det är bara det att det är mycket bättre för hela samhället om människor som har bott, verkat, ägt och vårdat de här områdena i seglar också är delaktiga i processen. Allt annat är ju någon form av socialisering, och det gör inte korrekt att det sker i naturskyddets namn.
Lena Rinkinen-Vakantola.
En sak att vad vi har konstaterat är egentligen att vi kunde ha gjort bättre liksom sen när vi har skrivit de här hörande breven, så ta fram liksom sen det här möjlighet liksom sen att man kan ta kontakt och sen diskutera om tidsramar och liksom sen det här konstituering och liksom behandling av det här ärendet. Att där har vi liksom sen redan nu kommit överens att vi kan liksom förbättra liksom sen att det liksom sen det här möjligheterna att vad man kan göra och hur man kan jobba vidare, att det skulle vara klarare för liksom sen alla parter att den vägen liksom sen har det här kommit fram liksom sen om det här molpesamfälligheterna och vad man har nu efter liksom sen det här hörandebreven kommit överens att hur man går vidare, så det kunde ha vinkat bättre i det här brevet från ända början, så där. Där kan jag faktiskt liksom konstatera att vi kan förbättra liksom sen det här vår sätt att uttala och liksom sen formulera oss.
Det här betyder att de här sakerna går ju att rätta till. Alltså med en längre tidsrespekt och mera diskussioner, så kan man här också uppnå en frivillig lösning. Det är det jag läser in i Elenas ord. Stämmer det?
Kyllä.
Jag ställer mig frågan här nu då, det tycks ju komma ett erkännande att det har gått lite galet till, men betyder det nu i det här skedet att okej, molpe gick åt pipa, men nästa gång ska vi göra det rätt? Vi skulle nog vilja säga att vi kräver helt enkelt en ommatchning av hela det här, att vi börjar om från början och för en dialog mellan oss berörda och NTM-centralen. För det finns så mycket mer i det här brevet. Man kunde som egentligen nog tro att vi har en professionell motpart. Men man behöver inte vara så värst stor krutuppfinnare när man läser igenom de dokument som har kommit. Så ser man att här är nog saker och ting inte riktigt färdigt uttänkta. Utom det enda som är klart och tydligt att vi känner till en massa paragrafer med vars hjälp vi kan göra så här. Och det är brått bråttom. Men vi frågar oss, var det brådskan i det här? Jo, jorden håller inte på att försvinna någonstans inom en kort tidsrymd. Vi känner inte något hot om att någonting så skulle ändra väsentligt den 1 januari från vad det är idag. De där stenarna och vatten ser precis likadana ut. Även om ett år, om vi så måste förhandla ett helt år, så har inte situationen förändrats märkbart överhuvudtaget. Så det är just det här tillvägagångssättet framför allt som vi tycker att vi måste ta om. För vi blev tagna på sängen och vi tänker inte gå med på något panikbeslut i en sån här pass viktig fråga. För jag sa ju det är 100% av våra områden det stör oss till 100%. Det lämnar inga flyktvägar för oss åt något håll. Vi är totalt inringade efter det, om det här går igenom.
Om jag skulle säga så här, så det som jag kan säga, jag behöver inte säga någonting till NTM-centralens försvar, men alltså det står också i lagen att miljöministeriet ska utan röjsmål genomföra godkända naturskyddsprogram, och det ligger förstås också som ett lagkrav för NTM-centralen, som är den som här ska förhandla. Men då jag är övertygad om, på basen av min egen erfarenhet och på basen av diskussioner som vi tidigare har haft med NTM-centralen, att utan röjsmål så det ger alltid bättre när man sitter sig runt samma bord och diskuterar istället för att genast ta till det grova vapnet.
Jo, jag kan följa eller fortsätta lite grann här att vad Mats sa, att faktiskt att vi har skyldighet att förverkliga det här program, och till exempel strandskyddsprogram godkändes redan i början av 90-talet och även Natura 2000-nätverket 98. Att den vägen så ser jag också att det är markägarens intresse att få liksom sen de här klarerna utgjorda, liksom sen ersättning av det här skyddet som ändå finns där i luften. Och också liksom överhuvudtaget att det här miljöminister har förväntat sig väldigt länge att vårt område skulle bli färdig och de här sakerna klara. Den vägen vi har faktiskt, att livet tar inte slut efter nästa år, men liksom sen det börjar faktiskt vara dags att få liksom sen de här processerna liksom sen till slut. Att vi sköter det här ärendet som andra liksom sen och tar den tiden vad det behövs, men liksom sen det här målsättningen är faktiskt att vi ska få liksom sen de här sakerna färdiga så småningom.
Om vi lämnar det här tillvägagångssättet just nu i alla fall och funderar på de här övergripande frågorna, hur vi ska då förvalta våra skärgårdsområden. Det här grundläggande, är det staten eller är det ortsbor till exempel som ska sköta om sin skärgård och sina markområden?
No, om jag tar första talturen i den här frågan, så kan vi ju för det första slå fast att det som vi har att skydda, det som vi alla är stolta över, vårt kustområde, så naturligtvis format av vår miljö, av senaste istid. Vi har bland annat ett världsnaturarvsområde. Men det är också vårdat av människor. Människor som har ägt, bott och verkat i området i hundratals år. Och det här tycker jag också är en väldigt viktig utgångspunkt när man bestämmer hur skydd ska utföras. Det finns en stor stolthet bland ägarna, må det då vara molpe, samfällighet eller någon annan, i att det här området är vårt, det här är värt att skydda för eftervärlden, och vi vill vara med och göra det. Och det känns alltid som ett övergrepp när staten gör inlösen mot markägarnas vilja. Vi har ett väldigt gott exempel i Närpes till exempel, som Lena alldeles säkert känner till, när det gällde den fina myren Risnäsmossen. Och där startades också hörande- och inlösningsprocess, men man slutade med frivilliga fredningsavtal. Och idag har jag inte hört någon som är missnöjd med det. Man är nöjd på vårt ministerium, man är nöjd på NTM-centralen och markägarna är nöjda. Och framförallt så bevaras mossen för framtiden.
Just nu satsas det ju väldigt mycket på naturskyddet och i nästa års statsbudget förslås 48 miljoner euro användas just till förvärv av områden som reserverats för naturskyddsändamål. Då kommer en del av de här närmare hälften att satsas på de nyländska skogarna och vi vet att vi har Östersjön som ett överhängande miljöproblem. Men i dagens ekonomiskt kärda läge är det en vettig summa att satsa på naturskyddet. Vad säger du Lena?
Det är egentligen liksom sen det skulle säkert behövas mer att till exempel förverkliga det här frivilligskydd för skogar egentligen i den skalan liksom sen att vad det skulle vara intresse och behov. Och sen det är det här frågan som är ännu öppet att vad kommer att ske med det här kompletteringsprogram för myrskydd. Att det är egentligen de här två stora bitar som tar i framtiden liksom sen de här pengarna. Att sen det är bara liksom sen de här små rester av de här gamla skyddsprogram som måste sen också förverkligas. Men sen förstås om du frågar mig liksom sen som naturvårdsmyndighet så gärna skulle det kunna vara mer.
Jens Lågas, vad tycker du?
Om man ser till landets situation som helhet idag så det här är nog faktiskt det dummaste hålet att dumpa pengar i för tillfället. För vi står ju faktiskt inför stora problem både med sjukvård, pensionärstillvaro och även utbildningen. Vi har människor som lider dagligen. De borde kunna ta mera del av de här skattepengarna att de skulle bli användas vettigt. För de facto en sån här fredning eller naturskydd överhuvudtaget så det förändrar ju inte situationen på något sätt. De här öarna, vattnen och skogarna de kommer att leva vidare sitt gilla liv för människan kan inte påverka såna här saker. Det enda vi kan påverka är vem är ägare eller har rättigheten att färdas där. Jag skulle nog vilja efterkräva lite mer av det här insikter i evolutionen och hur natur och marker och vatten lever och hur de förändras med tiden. Det går inte att skydda naturen för oavsett hur människan påverkar den så lever den sitt gilla liv. Och det här nu som vi kan säga en eller två generationer framöver så kommer vi att få stryk. Men sen har naturen förändrats så pass mycket så det här skyddet som man pratar om idag det har redan förintat sig själv. Det har som ingen mening på lång sikt. Det är egentligen så är det här bara som en dragkamp mellan olika däran människor och instanser för tillfället. Men det leder ingen till, om man har ett äkta, känner en äkta oro över naturen. Så då är det här det dummaste sättet som man kan gå tillväga. För som här tidigare nämndes, det är välskötta områden. Och framförallt så är det nog egentligen naturen som har skött sig själv. Det finns inget tryck på det här som vi har diskuterat idag. Det kan finnas andra områden men tyvärr har jag ju bara insikter i våra egna samfälligheter. Men som sagt var några tiotalet människor som förlorar allt som de brukar vistas på. Så det betyder inte att man har räddat någonting. Det är helt absurt i hela situationen.
Där kunde jag liksom sen tillägga det att det här, när det är frågan om de här föreningar så det är egentligen förhindrar inte alls liksom sen det allemansrätten att man kan också i framtiden liksom sen röra sig på de här områdena som tidigare och det är tillåtet att fiska och jaga som brukar vara viktigt för liksom sen folk. Att den vägen de här föreningsbestämmelserna som liksom sen används liksom sen i första liksom sen i de här fallen så tillåter väldigt mycket av de här traditionella näringar. Att förstås i vissa fall kan det vara behov att begränsa till exempel att vistelse för vissa viktiga fågelskär. Men annars det är väldigt mycket liksom sen livet kan rulla på som tidigare. Att det är ganska viktigt att liksom påminna att sen det är mera det här att liksom sen när statsrådet har godkänt något skyddsprogram så det är liksom sen att myndigheternas skyldighet att förverkliga och liksom sen se till att det här föreningsbestämmelserna är klara, vad man får göra och vad får man inte göra. Och det som förbjuds är oftast liksom skogsanvändning, och sen man får ersättning att man kan inte använda liksom sen det här liksom skogar på området.
Det där är nuläget, men man befarar ju att i framtiden, i och med att staten köper upp eller tvångsinlöser allt mer mark för att skydda, så inskränker det också på till exempel jakträtten. Är det här farhågor som vi inte behöver ta på allvar, eller?
Det här är farhågor som vi ska ta på allra största allvar. Vi har, trots att riksdagen i stort sett enhälligt, när man gjort senaste förändringen i naturvårdslagen, gick in för att man inte ska begränsa jakt på till exempel de här nya naturskyddsområdena, så har det visat sig när det verkställs att i praktiken så har det en tendens att strama till jakten. Det har att göra med att skyddsområden är jakt primärt förbjuden, men man kan tillåta den i fredningsbestämmelserna. Om 48 miljoner är mycket eller lite, så det är ju en politisk bedömning. Alla statsbudgetar är kompromisser. Jag tycker för min del att det är helt rätt att de områden som staden skyddar via program, så anslår man också medel för att ersätta markägarna. Det är inte så att staten ska besluta och den enskilda lidaren. Det ska vi göra tillsammans. Jag tycker också att det borde räcka för tillfället. Vi har, som Jens sa, viktigare saker att sätta pengar på. Men redan verkställa program så ska man föra i mål. Och då ska man göra det med frivilliga pengar.
Jag har här ett papper framför mig som är en bilaga till det här förslaget av avskyddningen och tvångsinlösningen. Där det står som rubrik fredningsbestämmelser. Och då är det en halv sida vad som är förbjudet, och så är det en halv sida vad som är tillåtet. Och så gott som varenda en av de här påståendena så är motsägelser. På ena raden står det du får inte gräva och fylla, och på andra raden så står det du ska fylla igen diken. Alltså om man skulle tänka att vi har ju att göra med en professionell institution. Hur ska vi då mannen på gatan eller den lilla människan kunna bringa eller få ut någonting ur den här oredan i det här förslaget? Vi vet ju faktiskt inte att föreslår ni att vi ska göra si eller så. Och man behöver ju inte vara särskilt läskunnig för att se att det här går inte ihop, det här stämmer inte. Och följaktligen så behöver man reda upp vad som står i de här bestämmelserna och vad är förslaget som de kommer att ge oss. För det här är lite som en uppsats av en första klassist i skolan. Jag kommer att lämna kvar det här så att ni får se. Det finns ingen svans och inget huvud på det här pappret.
Varför är det så här?
No, egentligen liksom sen det här modellen följer ganska långt det här naturvårdslagens det här paragrafer som gäller statliga områden. Men sen det här modellen liksom sen har man omarbetat ganska långt liksom sen på passemann. Den för liksom sen det här privata liksom sen fredningar. Och den här modellen liksom sen är samma liksom sen det här strukturen liksom i hela Finland. Det är många som liksom ger kritik av det här liksom sen att det är först liksom sen beskrivit att vilka alla åtgärder kan äventyra de här naturvärdena. Och sen, liksom sen beskriver att vad är ändå tillåtet. Vilka är sådana saker som man kan göra på det här området utan att de här naturskyddsvärdena äventyras. Och det är oftast just det här tillåtet lista vad man diskuterar sen i de här förhandlingarna. Och det är meningen att där liksom sen, listar man ut liksom sådana saker som är viktiga. Och som att man kan se att, liksom sen att de äventyrar naturvärdena. Förstås det är målsättningen att de ska vara så klara och förståeliga som möjligt.
Och det här är ju möjligt att förhandla om också. Det gör man i praktiken också, visst Lena. Man Kyllä. Kommer att vara specifikt för varje område.
Kyllä.
Och jag tycker att det minsta vi kan kräva är att få ett syfte med det här. Alltså vi måste ju få förstå varför ska detta hända och på vilket sätt. Men faktiskt i dagsdatum så vi förstår inte vart är vi på väg och varför. Vad är det som ska skyddas mot vem? Det finns som sagt var ingen åverkan på de här områdena. Och ingenting har hänt där på 300 år. Och så helt plötsligt så påstår man att det här är något unikt. Det är, visserligen är det unikt. För inte ser ju Molpe likadant ut som Alperna i Frankrike. Alla områden är olika och har sin egen karaktär. Men det betyder ju inte att de är hotade på något sätt.
Mm. Sammantaget kan vi då konstatera att det finns en hel del arbete att göra här. En klarare lagtext, tack, vill vi gärna ha, och mindre tolkningsmöjligheter där. Men det kan vi också konstatera att allting är förhandlingsbart. Med det sätter vi punkt för dagens debatt. Vi tackar Jens Lågas, Mats Nylund och Lena Rinkineva-Kantola. Mitt namn är Pia Lagus.